Du lyssnar på en podd från SO Radio.
Hallå där och varmt välkomna till tredje avsnittet av Genuin Läderkula. Vi är tillbaka. Den du hör på just nu, det är Sebastian Persson. Och vid min högra sida har jag för stunden
Pillengren.
Och med oss även har vi, vilket vi ska säga, inte bara en gäst längre, inte ens ett vikariat längre, utan en del av podcasten på riktigt. Johan Björk, hur känns det?
Ja, det känns, jag har ju sagt att det känns underbart varje gång jag är här, och nu får jag verkligen mena det. Det är ju fantastiskt att vara en del av det här sköna poddgänget.
Det var väl lite som du sa där i första intervjun i pressmeddelandet, att det känns bra.
Det känns bra.
Var det här målet när du gick in i poddbranschen från början?
Jag måste väl säga det, att det var väl det lite från början där, att man vill in i gänget liksom. Man vill stå här varje, ja, en gång i veckan blir det ju, och prata fotboll med två så pass snygga män som jag har här vid min sida.
För det är ju som sagt fotboll som jag även idag ska snacka om, och även framöver till podden, om det någon gång når sin ände. Och vi tänkte börja med idag att gå igenom, som vanligt, den svenska fotbollen. Det blir lite 08 derby. Engvall och viktig rykte som ska vara Stoke som är och jagar honom. Men även Anderssons beef med Adu och lite svenska kuppenlottning. Vilket det ska bli kvartsfinaler och snart en final kanske om några veckor. Men det blir även lite svensk protokoll i vanlig ordning. Där vi har en intervju som vi avslutar med Fleetwood Town-spelaren Marcus Nilsson. Om hans tid i League One. Och lite grann kanske också hur många ben har knäckt.
Jag ser fram emot den här sista punkten. Den tror jag kan bli riktigt bra.
Mm. Ja, det är lite det som är vårt signum här, tycker jag. Att exklusiviteten. Och förringa inte den. Utan lyssna gärna och ta in det ni hör. Men jag vill börja med att fråga er, hur mår ni idag?
Jag mår väldigt bra. Det är, trots lite barnaskrik på förmiddagen på vikariatjobb, så öronen läkt. Så sakta men säkert.
Jag mår väl hyfsat under omständigheterna. Det var ju match igår, derby. Gick väldigt dåligt för mitt fina Djurgården. Så det är väl lite sådär. Hur mår du själv?
Joars.
Och här är podden. Veckans svenska fotboll. Du var på plats på derbyt, Johan. Hur var det?
Jo, men det var ju, om vi kan börja med det positiva, så var det ju, det är väldigt kul att få gå in på Tele2 igen, och där är en riktig match som faktiskt är lite, det är någonting att spela för på riktigt, känns det som. Ett derby, men det är bara skönt att se alla gamla polare där, se att taket som faktiskt var öppet, så det kändes bra. Man längtar till säsongen drar igång nu på riktigt.
Men det blev ju stryk för Djurgården. Vad tror du gick fel för deras del?
Vi ska prata om det alltså.
Ja, jag tänkte vi kör väl på direkt, va?
Ja, nej, men det var ju bedrövligt faktiskt. Det började ju bra med 1-0. Publiken var god. Det kändes som att det här kommer bli en rolig match för oss djurgårdare. Det ändrades ju rätt snabbt. Efter typ 20 minuter så är det jag är nästan att jag blir svära nu, men Karlström gör ju en jättetavla, att han får inte bort bollen, utan dräller lite mer än som leder till en frispark, och sen så sen rullar det på 3-1 till Bayern.
Man kan väl se där just att de fasta situationerna präglade väl lite matchen försvarsmässigt där. Vi har ju Bayerns första mål när de inte kommer upp i press, vilket leder till ett ganska tveksamt ingripande av Kristinsson i Bayernmålet, kan jag tycka. Mm. Men framförallt just försvarsspelet där, och det var väl samma när Sätra tämligen obevakad får dra nicken mot mål, och så kommer ju Alex in sen och gör det där viktiga målet.
Och det kan man ju säga att om man, alltså backlinjen nu var, för visst var det ju många som var borta i Djurgården, det var ju nästan halva laget om man räknar med startspelarna, men backlinjen är ju väldigt, väldigt kort. Den är ju inte, alltså om man, längden på spelarna då, det är en bra skillnad mellan Bayerns offensiv och Djurgårdens defensiv, om man inte räknar med Koller som är väl lite längre.
Vad kan man säga där egentligen om Jakob Une Larsson? Det ska ju vara en framtida back, men är han redo redan i år att ta sig an det ansvaret som Bergström lämnar efter sig, just även som pådrivare? men även som lagkapten och viktig kugge där bak.
Men det tycker jag nog faktiskt att han är. Han är den här säkra backen som Djurgården ändå behöver. Det är väl bara han som egentligen kan hantera en boll under press, skulle jag säga.
Jag tycker faktiskt inte man ska dra för stora svängar och slutsatser om den här matchen med tanke på att man får ändå se på vad Djurgården ställer upp med för lag. Man vet att Radetinac och Mrabti är borta till en längre period. Ranegi inte med, Höjer inte med i mål, så att man saknar ju, man har ju sparkapital. Och det är någonstans där jag känner att man ska inte dra för stora svängar om den matchen. Utan det är bara glömma den och gå vidare.
Men det är lite så jag känner också faktiskt. Sen Pelle kör ju 4-4-2 som vanligt. Han går ju inte utanför ramen. Så spelstilen vet man ju vad man har Johan. Sen så räcker det ju inte till. Det var ju mycket som inte stämde rätt.
Men nog inte något glädjeämne kan väl ändå vara att Bassa Andersson fortsätter att få in lite baljor.
Det kan man säga, men sen om man tittar på, nu böts väl han ut i 70-80 eller någonting. Han gjorde inte mycket mer än målet. Han är ju väldigt, jag skulle väl säga att han är en rätt svag anfallare.
Han är väldigt begränsad.
Ja, precis.
Det är ett bra ord.
Det är väl därför det är lite kul när Nanne nästan efter matchen liksom har pratat upp honom just efter Kalmartiden. Han hade ju ändå honom där och det känns som att han fortfarande håller ett ganska gott öga till honom. Och han framställer ju honom som att det vore en Peter Ije i högform eller liknande.
Mm, det kan jag väl kanske inte hålla med om. Nanne kan sitt prat om man säger så.
Men är det någon som är en Peter Ije i högform? Då vill jag nog slå ett slag för min gode kamrat Alex. Kun Agüero, även kallad av David Fjäll i SVT-studio.
Det var ju superlativ kan man säga också.
Ja, jag tycker faktiskt att han ligger i underkant. Jag tycker att han är bättre än Kun.
Mm. Och du sa väl det, att de är ju faktiskt från samma världsdel.
Ja, de är ju från samma kontinent. Ja, han är brasilianare. Kun är argentinare. så mycket skiljer ju inte. Sen så, man skulle säga det om Alex att det är ju han har ju bättre teknik än många i allsvenskan, men han har ju väldigt dåligt klipp i steget trots att han är liten och satt i kroppen, så att, men jag tror ändå att han kan hänga in på ball i årets allsvenska. Jag blev förvånad över scoutningen på den värmningen.
Men jag tycker det är ändå en klart spännande spelare, även om vi är lite smått ironiska kring honom, vilket också är ganska kul med tanke på hans utstrålning, men han gjorde det ju faktiskt rätt bra. Jag tyckte han var bra. Han tog ner mycket bollar. Han är ju ändå ganska stark trots att han inte att han är ganska tunn så där, och han vinner ändå en del bollar, och jag tyckte även att han droppade ner i planen ganska schysst när Kalili kom in och de kunde skifta lite där, så att till stor del så tyckte jag att man hade en väldigt intressant offensiv med honom. Det var ett läge de lekte fram nästan, fick in en boll. Nu minns jag inte riktigt vem det var som nickade ner den till Alex, men han schabblade bort nästan öppet mål. Men det tyder ju ändå på att det finns ett intressant
anfallsspel. Han är ju där det händer. Och det är väl, jag har väl lite att säga, jag tyckte väl att han kanske gjorde en liten klar filmning där innan frisparken vid hörnet där.
Ja, just
innan
det.
Målet. Men man ser ju att han har tekniken, så att absolut, han kan bli rolig att se på. Men jag tror också att han kan floppa lika hårt som han, liksom lika högt som bra han kan vara.
Upp som en sol och ner som en pannkaka.
Precis.
Vet du, men jag tycker ändå att man kan se att det där är ju en bättre spelartyp för Hammarby än vad Jakob Orlov var. Med tanke på att Orlov hade ju kanske ingen vidare teknik, eller har ingen vidare teknik. Alex är ju lite mer en spelare som passar in i ett Bayern som vill leka fotboll på offensiv planhalva. Och jag vill även hylla Filip Haglund.
Ja,
och Johan Persson som faktiskt gjorde en riktigt bra insats. Och det var ju som vi sa, att de ska ju spela sådana matcher där det är tight och de ska vinna boll. För ja, liksom föra spelet är ju de ingen vidare på. Men en liten övergång just på Hammarby. De saknade. Melker Hallberg var inte med. Israelsson gick ut. Och Kennedy satt på bänken. Och ändå tyckte jag att deras offensiv övertygade.
Det är intressant att du säger det, för att det var ju faktiskt så det var. Det känns som att det finns ännu mer att hämta med om man kan få igång Kennedy i hög form i ett par matcher i varje fall. För det han kan prestera det då, det tillför ju verkligen någonting ytterligare till laget. Även om jag gärna ser, för de har ju väldigt många spelskickliga mittfältare där. De har ju Kalili, de har en Smarason på en kant som ofta har spelat centralt innan också. Så att det blir ju tufft att få in alla de spelskickliga mittfältarna med tanke på att man kanske vill ha det här lite djupledshotet i Torstenberg också. Så att det är ju många spelare som har att laborera med det framnande.
Sen får jag väl hålla med dig, Ludvig, att det går inte att dra för stora växlar av den här matchen. Om man ser båda lagen hade väldigt många felpassar. Och sådana passar som kanske bara är 5 meters passar, men som går helt åt fel håll.
På konstgräs.
På konstgräs också. Mm. Ett vattnigt konstgräs. Mm. Sen så är det väl lite intressant att se. Jag snackar om att många bajare kanske vill ha bort Nanne i förra avsnittet. Nu kan det väl spekuleras att folk tröttnar på Pelles filosofi där med 4-4-2. Så det svänger. Det svänger i Stockholm på bollen.
Ja, det kan man lugnt säga.
Jag vill ändå slå ett slag för en annan av helgens matcher. Och det är faktiskt Malmö FF som vann med 4-0 mot Sundsvall. Och jag ska läsa upp deras laguppställning. Som är ytterst intressant alltså. Då hade de, ja, backlinjen säger sig själv. Det var ju Tinnerholm, Bengtsson, Kari Arnason och Jotun, Rodic, Levicki, Kristiansen och Berget. Sen hade de islänningen där.
Kjartansson.
Ja, stämmer. Och Rosenberg. Och sen så kom Målens in och gjorde 2 mål. De vann alltså med 4-0 med det laget. Och det är väl inte mer än rätt egentligen. Men jag tycker ändå det ser väldigt lovande ut för MFFs del.
Det får man verkligen säga. Och just att man fått igång Kjartansson nu som gjorde ytterligare ett mål. Det var ju en riktig delikatess får man säga när Rosenberg vinklar över bollen över ena mittbacken där. Och han slår till på volley via halvstolp in då i mål. Och det lovar ju gott att man har alla de här spelarna som verkar ha en gryende form. Och även Rosenberg verkar vara revanschsugen för förra allsvenska säsongen där han fick ett ganska speciellt slut på den i och med utvisningen då. Så att, och framförallt som vi snackade om Mollins utlåning, kanske inte krävs ändå med tanke på, som sagt, det var ett Sundsvall var ganska avdankade där i slutet, men det kanske kan lova gott.
De har ju ändå 4 stycken som kan göra mål. De har Berget, Rosenberg, Mollins och Kjartansson som faktiskt gjorde 25 mål på 29 matcher i Vålerenga. Så att det finns ju potential i den truppen.
Det kan man lugnt säga. Men för att dra en liten snabb parallell då vidare till Göteborg som har en ganska spännande trupp men är på väg att tappa ett namn som de seglar upp ganska nu nyligen. Glasbenet, Gustav Engvall till Stoke, hårda Stoke.
Tycker att Ludde kan få ta den här bollen.
Ja, nej, jag säger som det är. Vi var inne på det förra veckan. Unga spelare, spel till det allsvenskan. Underskatta inte det. Ta det lugnt, gör inte som David Moberg Karlsson.
Problemet där är väl liksom att hela föreningen, dess supportrar vill sälja han.
Vi får ju bra pengar. Alltså det jag tror IFK Göteborg tänker, jag läste prislappen, skulle ligga runt 25-30 miljoner någonstans där. Och i och med att Göteborg går på knäna rent ekonomiskt, sålt ut Kamratgården, så kan det nog vara bra att få in lite stålar. Och Engvall är ju ingen färdig spelare på det sättet.
Nej, jag tror ju att de gör väl kanske bäst av att sälja honom, även om man själv hade varit, om man enbart vill önska Engvall lycka, så skulle han ju haft den här säsongen när han verkligen slog igenom på allvar i allsvenskan. Innan han tar steget som vi var inne på även i förra avsnittet, just det här vikten av att få en eller två eller tre säsonger i allsvenskan där man spelar vecka ut och vecka in.
Och Sköld och Boman, det är ju fullgoda ersättare till Engvall.
Ja, jag vet inte om jag håller med där. Fullgoda.
Ja, jag tycker inte de är så himla mycket sämre än Gustav Engvall, för att tittar man på Engvalls säsong förra året så var det ju i slutet som han verkligen var riktigt, riktigt bra. Resterande delen av säsongen så gick det lite tyngre.
Jag kommer ju bara ihåg AIK-matchen.
Mm. Det är ungefär det de allra flesta gör, tycker jag då.
Och inte det problemet med en sån spelare, att han kanske gör riktigt bra prestationer ibland och sen så är han bara en i mängden.
Jag är ju tagen av helgen också. 3-0 mot HBK, så gör han ett mål och en assist, det är klart. Det är lite som att bli tagen på sängen. Men så tror man väl någonstans, men man har ju blivit motbevisad för troligen, om man nu stannar allsvenskan, då lär det ju troligen bli så att han gör 5-6 mål, skadad en tredjedel av säsongen. ur form, en tredjedel och bra en tredjedel kanske. Så att det är svårt att säga om en sån spelare som aldrig riktigt levererat över tid.
Det var du som sa det. 3-0 till IFK Göteborg mot HBK. Känn på den. Smaka på den. Ät upp den.
Ja, jag kan väl säga att vi ställer ut skorna för att ge lite plåster på sårna. Varför strössa allt i öppna sår?
Nej, men det,
jag
är
inte
är
den
fint.
Människan.
Men det är så fint. Alltså. Det är bra gjort av er, Halmstad.
Bäst i Västsverige.
Ja.
Nej. För det är Häcken.
Men vi rusade ganska snabbt där från Malmö. Det vi glömde, den beefen som har seglat upp lite där, det är ju det här som du snackade lite om innan, Ludde, också det här med att Adu, Daniel Andersson, gått ut och sagt att väldigt långt ifrån startelvan på grund av engagemang.
Nonchalans.
Vad säger vi om det? Ska man bänka den typen av spelare på grund av det, trots att man har bra spelare i truppen?
Men kan inte det vara lite av ett statement som han vill få ut också, att han vill, i Malmö så är det spelare med engagemang och så. Och
jag tänkte Goitomgate där. Ja. Att ska man ha spelare som kanske inte är så sugen på att spela i Allsvenskan kvar. Han nobbade ju en MLS-klubb, Chicago Fire tror jag det var, bara här i veckan och sa att MLS är inte min slutstation. Men då ska han vara kvar i Malmö och nu har ni Christiansen och Lewicki, så att nu kan det bli lite knivigt för honom att få speltid.
Kanske det som tänder också.
Ja, jag förstår ju Andersson, jag håller ju med honom egentligen, för att jag kan förstå att det är surt, för att han hade ändå kunnat få lite pengar från honom i vinter med tanke på att kontraktet löper ut nästa vinter, och han lär ju få ännu mindre pengar nu i sommaren om han lyckas skeppa iväg honom då. Så att jag tror att han ser de miljonerna han förlorar där, och när man ändå har de spelare man har på innermittfältet och man vill ge Erdal Rakip speltid, som man också ska komma ihåg, så och han är egentligen ersatt då med Christiansen då, som man antagligen såg som en ersättare för man trodde han skulle försvinna. Då är det ju såklart surt att ha en sån spelare som varken visar engagemang och är så pass nonchalant och att han bara sitter kvar i truppen.
Det kan ju bli jobbigt för Malmö. Vi ser att de tappar både Ado och Olivicki. Då har man Rakip, men efter det så ser det lite tunt ut ändå. Tycker ni inte det?
Hur tänker du då?
Att det ser ut som lite tunt på innermittfältet. Säg att de tappar Ado och Lewicki i sommar.
Ja, då får man ju börja tänka om lite där. Det beror ju på, jag vet inte vad han tänkte där med Erdal där. Mm. Om man helt enkelt tänkte att han kommer, att det är hans säsong. Att man ska satsa på honom, för han har ju varit lite sådär två säsonger bakom nu i två år. Att han får toppa in lite, men det imponerat lite. Men jagar man guld och ska ut i Europa League och spela, då kanske inte håller honom i varenda vecka.
Sidled stannar för att göra comeback. Den frippan skojar man inte bort. Alltså.
Ja, det är synd att han skaffar tillbaka håret. Man gillar ju den här lite snaggare Danne.
Jag älskar ju håret. Det är ju en ny Daniel Andersson. Mm. Han har nått nirvana och har fått en pånyttfödelse.
Sidleds Danne har blivit sidbens Danne.
Oh!
Tack.
Ja.
Tack.
Tack. Yes, men då rullar vi raskt vidare då till kupplottningen, som väl egentligen är det mest intressanta just nu, som skedde nu på måndag morgonen då. Där det helt enkelt lottades. Det blev Malmö mot Norrköping i Malmö. Det blev AIK mot Bayern, vilket är väldigt spännande. Det blev Häcken mot Halmstads bollklubb och Helsingborg mot Kalmar. Vad säger ni om den lottningen?
Väldigt roligt måste man väl säga för kuppens överlevnad, eller för den fortsatta hypen som det skapas kring där.
Väldigt, väldigt intressant lottning.
Och det går väl egentligen inte att undvika att den mest intressanta matchen på förhand är väl nästan mästarna i alla äro, men jag känner väl ändå att det är 08 derbyt.
Utan tvekan.
Jag får väl tyvärr hålla med.
Och vad tror vi om utgången? Är det AIK som står sig starkast?
Sett i skadeläget tycker jag nästan att det är jämnt skägg. I och för sig så saknas ju kanske Sebarsson och Israelsson. Men jag tycker ändå att de klarade det bra emot Djurgården. Och AIK har ju skador på nyckelspelare som Itoho och Ofori. Som kanske är tillbaka, men det vet man inte riktigt.
Man kan väl säga så här att mönstra AIK in i mitt fält med Saletros och Gravius så känns det ju som att de blir uppätna av Haglund och Persson. Beroende på om Hallberg kommer in, men han är ju heller inte någon, någon mest direkt.
Sen måste man ju till, det är en derbymatch, allting kan hända. Det spelar ingen roll egentligen hur många som är borta. Så det handlar ju bara om vinnarinställningen som de 11 mannen på plan har. Och AIK är ju starkare i laget, men Bayern har ju visat att de kan sprattla än. Så.
Och ser man till derbyt som var i höstas, så för Hammarby kan ju för sig ett sånt avbräck som Israelsson vara tungt, just sett till vinnarinstinkten.
Mm. Verkligen.
Det målet som han gjorde mot AIK, och det vore ju lite kul för honom att se och komma in där på Tele 2 Arena och se vad han skulle få för mottagande, och även kanske hälsa på Karlgren, vad vet jag.
Det hade varit väldigt roligt, för vi glömde det. Vi tänkte ju hissa, vet du, faktiskt Israelsson förra avsnittet, men vi kan göra det nu istället. Att det är ju en otrolig spelare som gång på gång vågar hoppa in i het luften och med huvudet först hela tiden.
En riktig lagspelare.
Precis.
Sånt man tycker om.
Ingen teknisk briljans, men gör det bra utifrån sina förutsättningar.
Och som Ludde sa där, Tele 2 Arena, för det blir ju troligtvis det. Nu är inte det bestämt i den stunden vi spelar in podcasten, men det blir ju inget på Friends Arena på grund av Melodifestivalfinalen då.
Vilket är ett skämt.
Nej, den ska ju gå före.
Ja, det är bedrövligt. Det är ju en fotbollsarena, men vi ska inte spela fotboll på den.
Nej, men precis. Det är ju hånet mot sport egentligen. Kultur före sport, tyvärr.
Jag tänker, vad händer i Globen?
Kan vara hockey. Fast det tror jag ändå inte skulle vara i vägen.
Nej. Varför kan de inte bara hålla sig? Troligtvis har de väl bestämt Friends Arena innan, men jag kan väl tycka att Globen, fin arena, håll er till den. Jag menar, det här är ju trots allt en fotbollsarena, i Globen spelas ju inte så mycket hockey längre i och med att man ändå har Hovet.
Ja, jag menar det. Hovet finns ju. Det är ju det är en tillgänglig arena. Men i inspelande stund vet vi inte hur det kommer ske, men det är ju ett stort skämt.
Troligtvis blir det väl på Tele 2 Arena där på lördagen i och med att, och det är också en grej, de lägger isen på söndagen till bandyfinalen. Jo, men det är en fotbollsarena. Det ska inte läggas någon is där. Det ska vara gräs där egentligen.
Det är jättekonstiga prioriteringar. Mm. Fotboll är ju, det är ju Sveriges nationalsport. Inget surr, ut med dem.
Bort.
Ända ner till Malmö. Och vad tror vi om den matchen?
Ja, jag har ju svårt att säga att Malmö inte ska vinna den. Punkt.
Ja, jag kan lägga till en punkt på den också.
Det var väl lite som vi sa där senast, att de känns ju väldigt bra och på ett offensivt med de spelarna vi nämnde tidigare.
Sen hade det varit kul om det visade sig att Malmö går in och gör en riktigt platt match och deras Europaspel är att bara säga hej då.
Ja, för de vet ju att de är ute efter de här miljonerna. Det är ju därför de vill ut i Europa. Och dels så ska ju de ha truppen för att spela i Europa, och faktum är att går de till Europa League så tror jag ändå att de kan klara sig ganska bra.
Sveper man över de andra två matcherna lite så kan man väl säga att Helsingborg känns som favoriter mot Kalmar, även om Rasmus Elm har presterat nu de senaste matcherna. Och Häcken lär väl piska HBK.
Det lär de göra, för Häcken har gått väldigt, väldigt bra.
Framförallt Paulinho låg väl på 4 mål?
5.
5 till och med.
Men vad säger ditt hjärta då?
Mitt hjärta minns ju bara den här Paulinho-krossen, när Paulinho besegrade HBK med 3-1. 4-1 blev ju det totala, men i höstas på Bravida. Så det känns ju tungt. Men jag tycker som sagt inte att senaste matchen mot IFK ska väga allt för tungt. För att då hade vi ju trots allt en Isak Pettersson i mål. Vi mönstrade ett lag. Olsson startade inte, om jag inte minns helt fel. Och vi vilade ju faktiskt lite spelare. Sen säger jag ju inte att vi hade gått ut och slått IFK Göteborg, men
eller?
Troligtvis hade vi vunnit med 3-0 kanske.
Ja, i och för sig, tittar man på den backlinjen som IFK Göteborg mönstrar, så inte det är någon otrolighet.
Men för att knyta ihop det lite så kan man väl säga att vi har framförallt två fina matcher att vänta på Malmö stadion och Tele 2 Arena, eller vad det nu blir.
Ja.
Och jag skulle bara vilja, nu när vi ändå pratar om Svenska Cupen, langa fram en liten diss till hur man kör den här lottningen då till Svenska Cupen. Att man väljer alltså att man lägger den klockan 7 på Godmorgon Sverige, och det är Det är Nannskog och någon annan Nisse som håller den här lottningen. Och allt känns så B.
Budget. Mm.
Budget var rätt
osexigt. Fruktansvärt osexigt. Ja. Och just det här när jag gillar ju Nannskog, jag gillar ju hans engagemang och driv, men det blir ju lite, jag minns det var någon superetta match man hade liksom, och ja, idag har vi Ljungskile och Degerfors, vilken match, och piska upp det som att det vore Champions League. Och det är väl något fint i sig att man liksom trycker på den svenska fotbollen, men ibland känns det lite påklistrat när det gäller
men Nannskog. Men det är ju inte Nannskogs fel att de liksom sätter sig i en soffa och kör, bara det är ju fel. Man kan inte sitta ner i en soffa, du får ju stå upp då och köra de här bollarna där man lottar det.
Jag hade velat se en UEFA-lottning i SVT.
Med halvknackig svensk-engelska.
Ja.
Det hade varit väldigt fint.
Lennart Johansson hade glidit in där och fått ta hand om lottningen.
Mm. Nej, bättring då.
Tack.
Tack.
Tack. Svensk protokollet. Vi börjar i Turkiet där Abbe Kalili spelade 90 minuter för sitt Mersin. Det vann med 1-0 emot Sivasspor och han spelade ju då 90 minuter. Men det är faktiskt inte det som var mest intressant i helgens turkiska fotboll, utan det var att Andreas Isaksson spelade tävlingsfotboll för sitt Kasimpasa. Och de vann med 3-1 och han lyckades bara släppa in en kasse trots att Antalyaspor hade samma retor med sig.
Man kan väl säga att det är starkt av Isaksson. Det är kul att han kommer tillbaka och gör en bra prestation. Man behöver ju honom i form när det vankas vid EM också. Och förhoppningsvis kanske han kan få lite mer speltid efter den här Eto'o-prestationen som han ändå gjorde.
Det är stort.
Vi ska inte dra för höga växlar av Turkiet, utan vi åker snabbt vidare och pratar lite om Marcus Berg. För att han tog ett gult kort för sitt Panathinaikos.
Det gillar vi.
Emot Atromitos och blev utbytt i 84 minuten. Men det är faktiskt inte den stora händelsen i den grekiska fotbollen, utan Olympiakos match mot Iraklis blev uppskjuten på grund av den grekiska kuppen som inte kommer spelas klart på grund av bengalattacker och liknande. Däremot matchen mot Iraklis kommer var på grund av säkerhetsskäl där polisen inte kunde garantera någon säkerhet och därför valde man att skjuta upp den. Men grekiska kuppen kommer alltså inte att spelas vidare på grund av kravaller.
Jag kan väl ändå tycka det är bra att det är en tydlig markering att jag är ju fullt för levande läktare och jag är fullt för bengaler. Jag är för allting av den typen som faktiskt bidrar till en trevlig stämning på en fotbollsarena. Men när man däremot skjuter någonstans mot spelare så känns det väl ändå att det kanske går över gränsen. Jag vill inte se någon spelare på sjukhus. Men däremot vill jag se trevliga läktare.
Sen är väl det här egentligen inget nytt i grekiska fotbollen. Det har alltid gått lite vilt till och man har vetat att det är grupper till vissa lag som faktiskt är ute och gör saker som inte handlar om fotboll, och det är lite maffiaförhållande.
Och jag tror det grundar sig mestadels i PAOK Thessalonikis inravning kring matcherna. Då de kanske har några bland de allra aktivaste ultrasfansen i hela Europa.
Man kan ju säga det är tråkigt, för det är ju som alltid att det är ett par rötägg. Det finns ju säkerligen jättemånga bra fotbollsfans, eller man ska säga, i Grekland också, men det är ju alltid ett par som förstör för alla andra, och just därför är det ju tråkigt att den spelas klart, men samtidigt så tvingas man kanske till just den här markeringen från den grekiska fotbollsförbundet helt enkelt. Norden, där det också har spelats fotboll i helgen, och jag tänkte börja titta lite på Danmark. Där vi hade en match nu i helgen mellan Århus och Köpenhamn som slutade 0-0. Och i sedvanlig ordning fick Robin Olsen, Ludvig Augustinsson och Erik Johansson starta, medan Antonsson återigen var på bänken. Och det är väl de tre svenskarna man kommer se där numera, och det var väl ingen just i den här matchen som gjorde något extra stort sådär, utan Köpenhamn drog ju på sig ett rött kort i den matchen, vilket gjorde att man helt enkelt förpassades lite defensivt. I Århus hittade vi dock även Niklas Backman, tidigare AIK-spelaren, ska nämnas. Men jag tänkte däremot gå vidare till Midtjylland, där jag tycker vi har en svensk som jag tycker är lite mer intressant. Och det är Kristoffer Olsson. Midtjylland spelade visserligen på måndagen, dagen vi spelar in, men var med och startade mot Köpenhamn i förra veckan när man förlorade med 1-0 i toppstriden. Och han har alltså startat 12 matcher i år, hoppat in i 3 av 19 matcher, vilket ändå tyder på att han är en startman i laget och hör hemma på det där mittgyllenska inne i mittfältet. Men vad tror vi egentligen om den spelaren? Kommer han kunna komma ut i Europa och kanske till en större liga?
Det är väldigt svårt för mig att säga. Jag har inte stenkoll på Kristoffer Olsson, men jag tycker ändå att han har gjort en bra resa med tanke på att han var ju i Arsenal och liksom kom till insikt att jag kommer inte peta Santi Cazorla eller Aaron Ramsey, och flyttar därifrån, går till Midtjylland, skriver ett kontrakt.
Det tycker jag är ju ett bra val av han. Sen är det svårt att se att han kommer bli den där riktiga spelaren som folk kommer, eller som lag kommer bygga sin elva kring.
Nej, jag ser ju inte honom som, jag tror inte han kommer bli någon toppspelare i Europa. Möjligtvis att jag kan se honom i en roll som många svenskar har i sina klubbar. Möjligtvis till exempel en Albin Ekdal om ett antal år. Han behöver tid och det är svårt att se hur hans utveckling eller hans kurva kommer gå.
Han har ju ändå kommit tillbaka hyfsat nyligen från en tung skada där inför, som han egentligen hade inför U21-EM då, vilket gjorde att han tappade sin plats. Nu är det inte säkerligen så att han hade startat i den där U21-EM-11, men man minns ju när han gjorde de där 3 målen mot Turkiet på den svall i kvalet, och det är ju sånt som gör att man tänker att det kanske kan båda gott i framtiden. Men som sagt, känns smart att han vänder tillbaka och slipper göra de här utlåningarna från Arsenal till Championship-klubbar.
Unga spelare ute i Europa, titta på Kristoffer Olsson. Framförallt du, Isak Kiese Thelin.
Gör det nu.
Och gå vidare till Norge och en annan U21-spelare, eller i varje fall som har fått spela i det nya U21-landslaget och i det gamla kvalet till U21-EM. Då tänker jag på Isak Sauenkambo, som nyligen blev klar för 3 år i Solskärs Molde. Och han kom ju från en ganska tung period i Derby County i Championship, där han inte fick spela en match sedan flytten från Nås Breda i Holland, där han imponerade rätt hyfsat. Också ganska smart att vända hem.
Ja, det är ju en lovande spelare som har kvaliteter för att utvecklas och bli riktigt, riktigt bra. Och vi har varit inne på det tidigare, väldigt, väldigt intressant lagbygge i Molde.
Det börjar ju bli ett par profiler. Moa Moström, gamla AIK-åren, Isak Sauenkambo, Julie Johnson inte minst.
Där har vi legenden.
En personlig favorit.
Vi tar helt enkelt planet mot Asien.
Ja, det gör vi, och vi sticker ut till den japanska ligan där Nagoya Grampus har spelat en match mot Hiroshima. De spelade 1-1 där Ludvig Öhman och både Simovic fick 90 minuter. Simovic var utbytt i 92 minuten där, men det var ju taktiskt skäl. Simovic gjorde mål i 19 minuten. Han gör sitt andra mål på 2 matcher, vilket är bra. Öhman gör sitt andra gula kort, vilket är ännu bättre. Men jag tänkte att vi kan prata lite om Simovic faktiskt. För det är ju en rolig spelare, tycker jag.
Väldigt rolig spelare. Jag minns ju när han kom upp i Falkenberg. Ja, jag menade givetvis Ängelholm. Och vilken lovande spelare det var. Karriären har väl inte riktigt tagit den formen som många hoppades på eller trodde. Men man får ändå säga att han har lyckats bra.
Det får man säga, och jag tycker det är ändå kul att han testar vingarna i Japan som vi varit inne på. Det är ju en intressant liga, och få lite svenskar dit är väl inte fel heller. Man vill ju ha lite svenskar på alla jordens ön.
Både Öhman och Simovic är ju 24 år, 91 år. Vad kan man säga om det?
Det enda som är lite tråkigt med det där är ju förmodligen att de kommer få svårt att komma tillbaka till den europeiska scenen förutom allsvenskan, eller Norden då. Så det är väl det man kan se som den stora nackdelen. Men jag tror någonstans att de kanske tänker på det själva, att vi kommer inte bli några stjärnor i Europa, så att de ser det mer som ett yrke.
Jag skulle ju säga det, att på det sättet så kan man ju se, om man har den insikten att man är inte så pass bra, och då tjänar man ju trots allt mer pengar att spela i japanska ligan än att halva i ett mittenlag i holländska ligan.
Sen får man säga, jag gillar ju Simovic, han gjorde det bra i Helsingborg, gjorde 20 kassar där på 60 matcher. Inte jättebra, men ändå för att vara så pass ung som han faktiskt var. Det är ju en kraftfull spelare, 1,98 lång, 93 kilo. Lite Zlatan.
Jag skulle nog vilja säga att han kan utnyttja de kvaliteterna i den japanska ligan. Jag ska inte säga att jag har en ruskigt bra koll på japanska ligan, men jag kan tänka mig att det är ganska små backar.
Vad är det här?
Ja, exakt. Men det är bara en teori. Jag säger det igen. Det är bara en teori.
Låg det med i Simovic klubbval där, att det var därför han valde bort Nås Breda i Holland, för
han behöver ju inte hoppa i nickduellerna. Han står ju bara där.
Tänkte det. Alltså han kände det, allsvenskan. Jag får gå ut, jag får ta lite långbollar, ta några nickdueller. Det gör lite ont. Jag har ett erbjudande från Nås Breda. Holländska ligan, finns många hårda typer där. Nej, men japanska, lite mindre backar, lite finare spel.
Där har vi det. En Zlatan i snagg.
Tack.
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 Idag bjuder vi på en intervju med tidigare Helsingborg och Kalmar mittbacken Marcus Nilsson. Han befinner sig sedan i februari i engelska League One-bottenlaget Fleetwood Town, där han efter helgens ligomgång är lite i ropet. Han gjorde nämligen sitt första mål för klubben i lördagens kryssmatch mot Sheffield United. Vi ringde därför upp honom för att kolla läget, se hur han trivs i lilla Fleetwood och helt enkelt ta reda på hur många benpipor han knäckt hittills i ligan.
Jag såg att du gjorde mål nu i helgens kryssmatch mot Sheffield. Hur var det?
Ja, jag lyckades nicka dit en boll, så att, det var härligt. Sen vi inte kunde vinna matchen bara. Vi fick en ganska hård straff dömd emot oss på övertid. Så det var lite surt. Sheffield är ändå anses som en av de bättre lagen i ligan. Så att vi får väl vara nöjda med en poäng där.
Hur tycker du är att spela i League One?
Jag tycker att kvaliteten är ganska bra, framförallt det tempot högt, och det finns många tuffa lag att möta. Inga lätta matcher, även om man möter topplag eller mittenlag eller bottenlag. Men generellt så är väl tempot högt och kvaliteten finns där. Men jag tror nog om man ska jämföra allsvenskan och League One, så är väl kanske allsvenskan snäppet bättre.
Men du har ju fått spela en del. Hur känner du för det?
Ja, nej, det är det man vill göra. När jag kom hit så var ju tanken att jag skulle träna fotboll ett par veckor innan jag skulle vara med och konkurrera om en plats i laget. Det är ju med att jag kom från 2 månaders egen träning utan egentligen någon fotbollsträning överhuvudtaget. Men ja, som sagt, jag kom ju i väldigt bra fysisk form. Och första matchen när jag satt på bänken så skadade sig vår lagkapten som spelar på min position. Så att, det var bara att kasta sig in i det direkt. Och efter det liksom har jag fått spela hela tiden 90 minuter i alla matcher. Så det är väl en kombination av att en skada dök upp på min position och att jag tog chansen när de väl kom. Det sägs att det ska vara rätt tuffa tag i ligan också, just lite längre ner i engelska divisioner, även i Championship och delvis i Premier League. Hur tycker du det?
Jo, det håller jag absolut med om. Det är tuffare här än om man jämför med allsvenskan fysiskt sett. Kommer ihåg när jag såg första matchen här, när jag satt på läktaren och tittade, och jag är väldigt förvånad hur mycket domarna tillät och tacklades överallt och så här. Sen är det väl lite ojämna nivåer på domarna, vem som tillät och vad och så här, men absolut är det tuffare här.
Fleetwood är en ganska liten stad. Hur trivs du?
Ja, jag bor ju inte i Fleetwood. Jag bor i Blackpool. Det är väl bara en 10-15 minuter med bil till Fleetwood. Jag tror inte det är någon spelare egentligen som bor där.
Ja.
Som du säger, det är ju en väldigt liten by, eller vad man ska säga. Så att det var lite det sportchefen och de här våra tränare pratade om med mig när jag kom, att de har ju lite problem att locka till sig de mer etablerade engelska spelarna, i och med att de är från en liten stad liksom, och det är inte så jätteglamoröst, och de kommer från lägre divisionerna, så därför tittar de lite mer på skandinaviska marknaden då, och lite utländska spelare som är lättare att locka till sig än de engelska.
Om jag har förstått det rätt så har du kontrakt över säsongen. Hur känner du framöver efter det?
Alltså jag har kontrakt 1,5 år kan man säga. Men skulle vi inte klara oss kvar i ligan utan gå ner i lig 2, då har jag rätt att bryta kontraktet. Klarar vi oss från att åka ur er, så har jag en säsong till här i Fleetwood.
Och det är planen att fortsätta på det då?
Alltså det kontraktet är skrivet så det får man ju rätt och sätta. Men jag har ju absolut en ambition att komma högre upp i seriesystemet. Men det hänger ju liksom på att man gör bra ifrån sig och spelar bra på matcherna, så att andra klubbar kan få upp ögonen för en. Men jag tror absolut att det är bättre att spela matcher här i England, så att klubbar runt omkring kan ha koll på en än att spela i Skandinavien och att de ska ha koll på en därifrån. Så på så sätt så har man ju större chanser att visa upp sig för de lite större klubbarna. Gör man bra ifrån sig så kan man få chansen högre upp liksom. Så att hårt jobb lönar sig, och om man bara är från sig så kan absolut möjligheten dyka ut.
Torsdags tillbakablicken.
Och är det med mig, Ludvig Billengren. Den brasilianska marknaden var länge inte första prio för de europeiska fotbollsklubbarna. Det var i princip bara Inter och PSV som hade rejäl kunskap om den gamla portugisiska kolonin. Frank Arnesen, tidigare sportchef i PSV, numera i PAOK, sa att han kunde välja mellan Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos och ett 30-tal andra talanger. Det fanns ett kryphål, vilket även svenska klubbar utnyttjade. Örgryte tog år 2002 in Alfonso Alves, och i princip alla vet hur det gick sen. 28 mål på 39 matcher i ÖIS, 29 matcher på 55 matcher i Malmö, sedan bar det av till Heerenveen. 45 mål på 39 matcher, vilket innebar en landslagsplats i mesta världsmästarna. Han gjorde där ett mål på 8 matcher. Ibland kan allsvenskan tyckas vara en mediok liga, men Alfonso Alves motbevisade de allra flesta. Och kanske har nästa succéimport i Sverige ankommit.
Alex. Usch. Ja, men det var fint, för att jag tycker det är kul att man går tillbaka och minns tillbaka till Alfonso Alves, för att det var ju faktiskt en otrolig spelare. Och för att dra en till liten anekdot till Örjans Wall, jag glömmer inte den matchen när vi ledde med 2-0 i halvtid. Rosenberg hade satt båda kassarna 2004 och man kände guldvittring. Det fladdrade i näsborrarna.
Man ska säga det om Alfonso Alves att han att han är ju faktiskt Middlesbroughs dyraste värvning någonsin. 165 miljoner kostade han på den tiden. Och det är ju, var ju en rejäl summa. Gjorde han sin kaka där? Nja, det är tusan alltså. Tror han gjorde 9 mål på drygt 60 matcher eller dylikt.
Men man får inte underskatta att ha en brass i laget. Marknadsmässigt är ju helt rätt.
Ja, för att citera Patrik Sjögren på Aftonbladet. Underskatta inte David Luiz och hans hår.
Ja, just det. Men man ska ju komma ihåg det också att Afonso, det var ju han som han lade ju grund för många andra brasseförvärv till Allsvenskan. Kalmar fick ju en god strike där man hämtade in ett par. Och
Cesar Santin, Ari,
Renato Augusto.
Ja, och så vidare och så vidare. Vander som kom senare också till Gais.
Och det har ju gett Allsvenskan där lilla extra, den här teknikboosten man fått bland alla organiserade lag, vilket vi förstås också gillar. Men just den här extra kryddan, att ha den, den har ju givit oss något extra.
Mm. Tack.
Tack.
Tack. Sportjournalistik.
Och idag ska vi prata om en intervju som publicerades på Fotbollskanalen där Djurgårdens Jesper Karlström blev frågad av en reporter om bland annat hur det kändes att ha åkt ur kuppen. Man kommer alltid nästan tillbaka till samma ämne när man snackar sportjournalistik. Det är om man ska fråga en spelare efter matchen som är bedrövad. Hur känns det?
Det är ju en dum fråga. Man vet, eller, samtidigt, intervjun blir ju klockren med tanke på att Karlström gör ju det, han ger ju de svaren som man som support i alla fall vill höra. Men jag förstår inte hur Fotbollskanalen kan lägga ut den här intervjun.
Nej, man kan skylla mycket på reporten i fråga, men jag är redo att hålla med dig eftersom jag tycker att han får ingen bra flyt, han kommer inte rätt in i intervjun, reporten. Och därmed så tycker jag inte att det heller ska läggas ut. Med tanke på hur det ser ut i det kommentarsfältet så tycker jag att man hade gjort honom en björntjänst och kanske skippa det då. Det får se lite konstigt ut när man kanske inte har någon Djurgårdsspelare efter matchen. Men i och med att man borde räknat med hur det skulle se ut i kommentarsfältet så borde man kanske inte publicera det.
Men just också eftersom att det tydligen var ett av den här grabbens första tv-inslag. Och det kan ju vara lite nervöst även om man kanske skulle haft lite mer skicklighet att kunna ta sig ur den situationen och ställa lite frågor om ja, men hur ser du på resten av försäsongen? Vad kommer ni satsa på nu? Så att det hade funnits vägar att nå, men som sagt att lägga ut den, det känns ju lite fel från ledningens håll i det fallet med tanke på hur intervjun var och vad man nästan kunde vänta sig att det skulle bli.
Det är ju så enkelt att bara kasta in en fråga. Finns det någonting positivt man kan ta sig liksom, ta ifrån den här matchen eller någonting?
Mm.
Men det blir lite skämmigt. Även fast jag som djurgårdare blir stolt när jag ser det Karlström, liksom, de svaren han levererar.
Jo, man kan ju säga att man märker ju att det är ens bland hans första tillfällen som man verkligen gör en sån här intervju vid kamera. Det är en annan sak att göra det med papper och penna. Men man ser ju att han inte var van vid situationen och inte så kvicktänkt som man egentligen behöver vara med när man ska jobba tv. Och det kan jag inte påstå att jag själv heller är. Och det är därför man får helt enkelt träna. Man får träna mera.
Men man kan ju dra vidare till det här, till något stort också. Hur man ska göra i de här situationerna när det är en derbyförlust. Man är bedrövad, men någonstans så vill man ju ändå få fram känslan ur spelarna. Man vill höra dem berätta lite, även om det kanske är ganska självklart. Hur går man tillväga i den situationen? Vad ställer man för fråga egentligen?
Ja, alltså, hur känns det i en sån här gammal fråga? Och reporten Björn Häger, den professor, säger ju att han har pratat med sportjournalister om det här och de är eniga om att det är helt okej att ställa frågan. Sen så kanske man inte ska just vinkla upp det på det, utan kanske ha lite mer allmänt hållna frågor. Hur ser du på framtiden? Vad innebär det här för er försäsong? Har ni tänkt över hur ni ska göra nu och ja, dylika frågor?
Men jag tänker att just den här hur känns det frågan tycker jag att man bara kan ställa om personen i fråga är har en positiv känsla. Att det har gått bra eller någonting. För det är ju rätt givet att hur känns det? Ah, det har gått dåligt. Alltså, det finns, alltså, just efter en derbymatch också. Det är så många känslor och allting som bara spritt ur kroppen.
I varje fall så fortsätter man ju inte fråga hur känns det. Utan man går ju vidare.
Precis.
Efter det första svaret. Och det var väl kanske där felet gjordes där. Även om han kanske blev ställd i situationen. Men ja, det är väl helt enkelt sånt man måste vara förberedd på.
Då har vi kommit fram till den liberala punkten den här veckan. Och då tänker jag att du får ta över, herr Persson.
Ja, jag har ju ett ämne som vi ventilerade lite i Periscope nu i under kickoffen i lördags. Och det är lite grann om det här kring spelare som utför misshandlar. De ligger med minderåriga. De kanske får fängelsestraff, bötesstraff. Vi har sett åtskilliga spelare som har varit i Allsvenskan med Mikko Albornoz, Alexander Gärnt, Yannick Papupa. Nu var det ju en till allsvensk spelare som man inte gått ut med vem det är. Och där ska man ju kanske inte säga för mycket för att man inte ska hänga ut fel person helt enkelt. Men hur tycker ni man ska göra som klubb i det här fallet? Ska man ta en sån här spelare trots att man då som klubb ska framgå som förebild? Eller ska man se det ur ett annat perspektiv där man kanske vänder på det och en spelare faktiskt känner att ta av sitt straff? Hur tänker ni kring det?
Jag tycker det är en väldigt svår fråga att behandla. För varje fall är ju olikt det andra. Det kan ju finnas saker som man inte vet bakom vad som har hänt riktigt. Men supportrar till de andra lagen är ju rätt. De gillar ju att trycka på, som Albornoz. Han fick ju skit av de största allsvenska klubbarna.
Nej, det finns ju många sådana fall. Och för er som inte har läst om Troy Deeney så kan jag rekommendera Erik Nivas bok Utväg fotboll. Där är det intressant med tanke på att klubben egentligen ville göra sig om honom. Men att de hade så få forwards efter att han kom ut ur fängelse efter 77 dagar. Så han fick gå in, levererade mål i första matchen och allting var glömt. Så att för mig personligen, så, alltså jag kan nästan inte svara på den frågan för jag tycker den är alldeles för svår om man ska få kvar inte. Men övervägande hållet, det är att jag kan säga att hade jag varit arbetsgivare så skulle jag inte vilja ha kvar spelaren i klubben.
Jag kan känna så här att visst, man får ju tänka på de här parametrarna med att de här spelarna ska vara förebilder för många unga killar. Men samtidigt ser jag det så att har man avtjänat sitt straff, du har suttit av tiden i fängelset och du anses vara välkommen ut som vilken medborgare som helst till samhället. Ja, men då måste du väl få kunna arbeta för att kunna få en inkomst. Och de här killarna, de är ju bäst på att spela fotboll. Det är fotboll de kan. De kanske inte tar en annan utbildning. Ja, vad ska man göra? Ska man isolera dem från samhället? Ja, jag tycker att de ska tillbaka till fotbollsplanen. Även om det kanske är känsligt i många fall. Ja, typ som Adam Johnson nu senast, det här med groomingen. Och att han haft samlag med en minderårig liten flicka. Då. Men samtidigt så kan jag ändå tycka, när han tjänat av sitt straff, då är han fullt välkommen tillbaka till fotbollsplanen i min mening.
Men det håller jag med om där, att det, ska man ta ifrån det enda som de kanske gillar och så, då är de ju, det kommer ju, de kommer ju ta fler snedsteg då ute i samhället.
Jag tror det.
Men det är ju en känslig fråga, det handlar ju om offentliga personer. Och
ja, man representerar också en klubb, det ska man säga. Och det är inte bara klubben i sig, utan det är ju ända ner till ungdomsspelare och som är i klubben. Så att det ska ju någonstans föregå med ett gott exempel. Och då är ju frågan, gör klubben rätt som sparkar spelaren och säger att nej, det här tolererar inte vi? Eller ska man ge dem en andra chans? Det är just det. Det är där skon klämmer.
Men det är ju det som är intressant också. Vad var det jag tänkte på nu?
Det vet vi inte.
Nej. Inte jag heller. Vi kanske ska gå vidare till frågan helt enkelt.
Ja, för att det är ytterst roligt att vi har fått in frågor till podden. Och det är faktiskt Erik Appelqvist som har ställt två frågor. Och han skriver så här. Champions League är klart för februari, men ikväll är det istället Europa League. Vilka vinner de två turneringarna?
Jag kan väl börja med Champions League och jag kan fatta mig ganska kort, men jag tror ju på Barcelona stenhårt. Så som de presterat både i ligan och Champions League hittills, så tycker jag att det nästan känns som att det är nivå över alla andra lag. Real Madrid har väl inte riktigt fått ordning på sitt och Bayern kan hota, men det är Peps sista säsong. Visst, han kanske vill rädda upp Champions League-ryktet med tanke på Bayerns tidigare prestationer i Champions League under hans tid. Sett till att man ska vara en klubb som tar hem även Champions League år efter år. Så, men så känner jag väl ändå att Barcelona känns snäppet vassare med den trion de har det framme.
Jag kan väl hålla med det du säger, men jag hade ju hoppats att PSG och Zlatan får ta hem det i år. Det, jag tycker Zlatan, han är förtjänt av det. Och skulle han få det här Champions League, så skulle han, jag tror att han, även fast han inte, eller han säger ju själv att Champions League inte gör honom så jättemycket om han vinner eller inte vinner. Men skulle det göra det, skulle han vinna, så tror jag att EM, att Sverige har EM-guld tack vare det.
Jag tror faktiskt stenhårt, inte stenhårt kan jag inte säga, på Atletico Madrid.
Tack, Torres kliver in och gör hattrick i finalen.
Jag hade precis tänkt säga att det finns ett litet dilemma med Atletico Madrid, och det är att de egentligen bara har en forward i Antoine Griezmann. Men jag tycker att det är egentligen det enda laget som kan slå Barcelona, med tanke på att de har ett spelsätt som inte är klippt och skuret på Barcelona. Sen så är ju Barcelona överlägsna egentligen, men jag tror ändå att Atletico Madrid kan knappa dem på näsan.
Får ju inte glömma det, Torres gjorde ju faktiskt mål igår. 2-1 målet mot Valencia, var 3-1 sen i slutändan.
Nu lyfter han.
Nu lyfter han.
Nu kommer han. Lasse Laba, ta tillbaka det du sa om Torres.
Men för att återgå till frågan, jag tänker Europa League. Jag kan väl tänka mig att, eller jag tror väl och hoppas för Premier League skull att United vinner där. Eller jag vet inte riktigt, men jag hoppas kan jag väl inte säga. Men jag tror nog att United eller Liverpool vinner det mötet, tar hem det just för att de vill åt den där Champions League-platsen och Champions League-pengen. United ska ju troligtvis byta tränare. Och Van Gaal vill väl avsluta på ett schysst sätt helt enkelt.
Jag hoppar på Dortmund.
Ja, det är jag också. Jag tror stenar på Dortmund. De har gått bra i Bundesliga i år. De har en målskytt. De har ett bra defensivt spel. Och de har gått bra i Bundesliga. Trots att Bayern München är helt överlägsna i sedvanlig ordning. Jag ska slå ett slag för en annan tysk klubb. Och det är faktiskt Bayer Leverkusen. Som jag också tror kan överraska i Europa League, eftersom det är en svår turnering att vinna. De har ju ändå bra mittfält. Backlinjen är ju si och så där. Men de har ju också en målskytt i Chicharito. Och så har de ju Hakan Çalhanoğlu som är en personlig favorit med den foten.
Men det är väl samma. Man kan ju också göra varningens finger för Sevilla. Som ofta, allt som oftast, presterar väldigt bra i Europa League och tidigare UEFA-kuppen och tar verkligen även den europeiska kuppen på allvar. Så att det skulle inte förvåna mig om vi i varje fall ser dem i en semifinal.
Det skulle vara kul nu om Erik Appelqvist kan skriva sina förväntningar på de här två turneringarna. Skriv det i Twitterfältet, skriv det till Genuin Läderkula.
Nu, ni som lyssnar på det här, ställ era frågor för Guds skull.
Gör det.
Jag säger det.
Gör det nu.
Om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni nå mig, Ludvig Billengren, på Ludvig Billengre på Twitter, eller via hashtaggen Genuin Läderkula, eller kanske vårt eget Twitterkonto Genuin Läderkula. Man kan även komma i kontakt med oss via Facebook på Genuin Läderkula. Och om man vill komma i kontakt med dig då,
kan man skriva JB Stockholm på Twitter. Så får man upp mig. Jag tycker att det gäller väl till alla egentligen, även till podcasten, att det kan vara vilka frågor som helst. Det behöver inte handla om fotboll.
Nej, för att vi tar upp allt på den liberala punkten.
Allt som är genuint.
För den är ju liberal.
Ja, sen kanske lite för vara för liberalt, det skulle jag säga. Vi gör ju ett axplock av frågor.
Precis.
Precis.
Om man kommer i kontakt med dig då, Sebastian Pearson?
Jag nås ju på samma plattformar, men däremot Sebastian Pearson på Twitter.
Intressant stavning där. Sebastian.
Det är så jag heter. Och innan vi rundar av helt och hållet så ska vi ju säga det att vi finns ju faktiskt överallt just nu.
Överallt i podcastvärlden. Men vi finns ju även på alla sociala medier förutom Instagram i princip. Ni kan till och med titta in på vår Periscope. Det vore ju också enormt roligt.
Precis, för vi kommer ju börja sända där. Eller hur, Johan?
Det kommer vi göra. Och tanken där är väl att vi kommer filma när vi får lite intervjupersoner face to face. Att vi även kommer filma det. Så då kan ni ställa er frågor direkt via Periscope.
Tack!
Tack!
Tack!